Vad härligt att få vara i Bollstabruk. Det är andra gången jag är i Bollstabruk. Första gången var ju när vi var planerade. Och nu får jag vara här igen. Jag heter Gert-Ove Liv. Jag är pastor i Hudiksvall, Höglidenkyrkan. Och det har jag varit nästan sedan skapelsens morgon. Jag har varit länge i Hudiksvall. Jag kom dit 92 som medarbetare och 98 blev jag föreståndare. Förmodligen är det så att de vill ha någon yngre, snyggare pastor nu, men det bryr jag mig inte om. Jag håller mig kvar där. Jag är också gift med en Hudik-tjej, Cecilia. Och vi har en dotter som heter Charlotte, 15 år. Hon behöver mycket sömn. Men det är väldigt fint att få vara här tillsammans med er och tillsammans med Morgan och Gunnar. Tre härliga unga män som betjänar er den här dagen. Sen är det ju roligt, Lars-Åke, att få lära känna dig. Jag har haft mycket med Vänstigs att göra på slutet. För några veckor sedan var jag tillsammans med Göran uppe i Resele. Och där är det ju en hel skock med Vänstigare. Vi har en Vänstig som jobbar i församlingen på vår förskola. Miriam Vänstig, det är din kusin, va? Och så är jag ju mycket god vän då med Samuel i Bollnäs. Så att det är mycket Vänstig i de här bygderna. Det är bra. Vad vi kan göra i Kristus. Ska vi tala lite? Orkar ni ett varv till? Gör ni det? Jag ser direkt om det är någon som gäspar och sådär. Och då höjer jag rösten lite. Så jag har ju full koll på er allihopa. Det är ju jätteviktigt då att vi, det som jag förmodar att alla har förstått här nu, och jag tror säkert att Gunnar inledde med det, att det börjar inte med att göra i Kristus, utan det börjar med att vara, vila i Kristus. Det är en identifikation vi får göra, och utifrån den identifikationen så kommer det konsekvenser. Och vi hörde ju här och kommer också gå in lite grann på den andliga kampen här idag. Och kanske vi repeterar varandra eller går in på varandras område, men det gör väl ingenting. Sen vill jag läsa mycket Bibel. Det har ni inte heller någonting emot, vet jag. Men det vi behöver göra, eller det vi gör för Gud, behöver utgå ifrån en medvetenhet om att vi är i Kristus. Vi är rättfärdiggjorda, vi är frälsta. Och det här vet jag David tänkte säga, Gunnar tog in. Och det är också viktigt att veta att det vi gör för Kristus och i Kristus, det frälser oss inte mer. För då är vi inne på en gärningslära. Och det vill vi inte ha. Ibland så kan jag märka att det finns en tendens, inte uttalat, men tendensen finns där att när man talar om helgelse, så kan man nästan få uppfattningen att man helgas till rättfärdighet. Men det är ju precis tvärtom. Det börjar med rättfärdiggörelsen och sen kommer helgelsen. Så vi helgas inte till rättfärdighet, utan vi helgas på grund av rättfärdighet. Och det är ju då en viktig skillnad. Och det vi gör för Kristus och i Kristus, det förbättrar inte själva frälsningen. Helgelsemässigt, där har vi en bit att gå, både du och jag, eller hur? Men rättfärdighetsmässigt, om man kan använda ett sånt uttryck. Den rättfärdighet som vi har blivit rättfärdiggjorda med, den kommer från Kristus. Det är Jesu egen rättfärdighet som vi har blivit rättfärdiggjorda med. Så nästa steg i vår frälsning ur rättfärdighetsperspektivet, det är slutfrälsningen. När vi kommer till himlen. Så vi måste lyfta oss ur de här tankarna att vi... skriften talar om att arbeta på sin frälsning. Men inte att frälsta dig mer. För Jesus har frälst dig. Du är frälst. Du är rättfärdiggjord. Och på grund av det så får vi också leva i den här helgelsen. Som fördjupar oss. Och det vi också kan göra i Kristus. Det är att kliva in i lärjungaskap. Vi... satt och samtalade i samband med lunchen här. Vilken fantastisk lunch förresten. Tack alla ni som har förberett den. Mycket fint. Gott. Så pratade vi om och vi tangerade bristen på lärjungaskap. När vi var samlade till pastorskonferens i Stockholm i januari. Så var det minst två talare som sa att den stora bristen i kristenheten. Worldwide alltså. det är bristen på lärjungaskap. Och att vi inte gör lärjungar i våra församlingar. Och jag tror att vi i det skeende vi befinner oss behöver kliva in i lärjungaskap, men också göra lärjungar. Att vinna människor, det handlar om att göra lärjungar. Eller hur? Det känner vi till. Och jag tror att vi behöver se den här bristen på lärjungaskap och hålla det för mycket, mycket allvarligt. Därför att det är allvarligt. Vi behöver återerövra det. När det gäller det här att vara i Kristus, så det finns en gammal bok som betydde väldigt mycket för mig när jag var tonåring. Och det är ganska länge sedan. Och det var den här Watchman Nees bok, Vila, vandra, vinna. Är det någon som har läst den? Visst är den bra? Riktigt bra. Den betydde mycket för mig när jag var tonåring och jobbade med kallelsefrågor och sådär. Och behövde fördjupas och etableras i min gudsrelation. Och den boken hjälpte mig väldigt mycket. Och det är ett studium i Efesiebrevet. Så vi ska läsa en del från Efesiebrevet. Och jag vet att Gunnar också gjorde det. Boken handlar om att vila i Kristus, att vandra i Kristus och att vinna i Kristus. Vila, vandra, vinna. Att hitta själva vilan i frälsningen. Jag har min andlige far. Jag har mina rötter i Edsbyn. Och jag är uppväxt i Betelförsamlingen i Runemo. Trosknistans mission, om några utav er känner till. Och min andlige far har varit och är fortfarande Kurt Johansson, som leder det arbetet. Och han skickade en mail till mig som var väldigt bra. Han brukar säga, Gert-Ove, du måste hitta vilan i Gud. Så då skickade han en mail med några punkter hur man kan börja dagen tillsammans med Herren. Och då inte kliva in i andlig krigföring, inte hålla på liksom och strida och sådär, utan bara vila, sitt på en skön stol och var tillsammans med Gud. Be inte en massa böner, men låt hela ditt väsen bli en bön, ett umgänge med Gud. Han sa, du ska njuta av Gud. Det är bra. Att få vara tillsammans med Gud och njuta av att få vara det. Och jag tror att det här är viktigt, att vi behöver komma in i den här vilan i vår frälsning. Och att hitta den vilan, det är avgörande. Allt det som vi kan äga i honom, allt det vi kan äga i honom, det har han vunnit genom segern på korset. Det har han vunnit åt oss. Så det är alltid Jesus som är källan. Och utifrån den här vilan så kan vi också gå ut då i att vandra i Kristus. Och växa vidare in i lärjungaskap. Och vara fruktbärande kristna som tjänar Gud mitt i församlingen. Sen kan vi också vara med och vinna i Kristus. En andlig kamp som pågår. Men där egentligen varje strid börjar med Jesus seger på korset. Och då var ju det du sa, Morgan. Vi börjar med att läsa tillsammans från Efesiebrevets 3:e kapitel. Jag sa hemma en gång att jag älskar att höra prasslet ifrån biblar. Och då började de skratta åt mig, för jag använder ju en sån här. Ja. Den här prasslar inte när man bläddrar. Så det fick jag höra sen. Efesiebrevet 3. Precis, förr kom man med bibeln i handen, men nu har man ju flera biblar i sin telefon. Tycker ni ska läsa nu? Därför böjer jag, Paulus, mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull. Ni hedningar, ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dolt i Gud, allting skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider, det är en ära för er. Väldigt mycket finns att säga utifrån de här verserna. Men samtidigt så talar ju också ordet för sig självt och det uppenbaras i oss. Men kunskapen om vår rätta ställning i Kristus ger oss en rätt utgångspunkt för uppdraget. Det är den kopplingen vi måste göra. Att utgångspunkten för mitt uppdrag är att jag har en rätt ställning till Gud i Kristus. Och det här bygger hela tiden på uppenbarelse. Det var så bra det du sa om ordet. Det är för att ordet behöver alltid finnas med oss. Vi behöver alltid leva tillsammans med ordet. Äta av ordet. Du vet Hesekiel innan han kunde bli profet. Fick äta, mätta sitt inre med att äta skriften. Och därför så behöver vi vara rotade i ordet. Därför att det bygger vår rättfärdiggörelse, vår rättfärdighetsmedvetande, det bygger på uppenbarelse. Det är där det bygger på. Uppenbarelsen som Gud ger oss. Och uppenbarelsen som Gud ger till Paulus här. Hemligheten, evangeliet till hedningarna, tack. Underbart. Att evangeliet skulle till hedningarna. Det var ju den kallelse på något sätt som Paulus fick. Evangeliet skulle till hedningarna genom församlingen. Genom församlingen. Och kontentan utav det här, det är att den uppenbarade hemligheten, det är församlingen. Det är församlingen. Vi fortsätter att läsa. Efesierbrevet 3. Nu ser jag att jag har inte... Är någon som kan läsa det? Någon som... Lars-Åke, du får jobba lite här nu. Efesierbrevet 3, 14-21.
Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen.
Det handlar ju bland annat om bön och lovprisning. Och jag tror att jag har en predikoserie hemma nu om lovprisning, lovsång och tillbedjan. Därför att det är en sån grundläggande funktion för oss. Och bön och lovprisning, vi vandrar det kristna livet i Kristus också genom bön och lovprisning. Och det är en viktig tjänst inför Herren. Efesierbrevet 4:16 säger... Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag kan fortsätta. Jag ber att han i sin härlighets rikedom. Jag sa fel här va? Efesierbrevet 4:14 börjar jag på. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Jag kommer att läsa en hel del versar i början tänkte jag så här. Men jag har hållit på en stund. Men innan jag liksom delar mina tankar. Enheten, den andliga enheten, enheten i Kristus, den är inte förankrad i något ekumeniskt råd någonstans. Det är inte kristna rådet i Stockholm, eller vad heter det? Det heter kristna rådet i Stockholm som sätter gränserna eller som skapar den kristna enheten. Det är inte ens Jesus-manifestationen som pågår just nu som skapar den kristna enheten. Den kristna enheten kan inte skapas av människor. Därför att den är ett mirakel från Gud. Vi kan bara komma in i den kristna enheten i Kristus. I Kristus. Det är inte under någon påve, det är inte under något läroämbete som enheten finns. Låt oss inte luras vem som än säger att det är så. Utan det är i Kristus som enheten förverkligas. Och när enheten förverkligas så ärar den Gud och inte människor. Om vi är lemmar i Kristi kropp. Vad betyder det då? Det som vi har läst om att det stöd som varje led ger. Om vi är lemmar och kroppen hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Jag funderar lite på det där. Jag undrar om inte lederna här är en bild på relationer. Att kroppen hålls samman. Alltså lemmarna hålls samman. För det är väl så lederna gör väl det i kroppen också va? Håller samman lemmarna liksom. Jag tror att det handlar om relationer. Kanske Paulus talar om relationer här. Att gemenskap och relationer är också med och förverkligar det som vi kan få ha och leva i och göra i Kristus. Så en tanke som jag tror att vi kan ta till oss. Vi fortsätter att läsa. Orkar ni? Kom ihåg att jag ser om ni gäspar. Efesierbrevet 4:25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta. Och uträtta något nyttigt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara om det som är gott och bli till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Här talar Paulus om helgelse. Och han uppmanar till en rad saker som kan vara svårt att leva upp till ibland. Men helgelseprocessen som vi lever i, som började med rättfärdiggörelsen, det hör till den kristna vandringen. Och Paulus frågar här efter helgelsens frukt. När jag läste det här så tänkte jag på det jag ibland möter och det säkert du också möter. Kristna bröder och systrar som vi uppfattar som goda kristna. Tungotalande och så vidare och man har en hög bekännelse i sina liv. Men när man sätter sig ner och pratar med dem så händer det allt för ofta att man talar illa om en annan människa. Jag möter människor, kristna människor, som deltar i gudstjänster. Och de är frimodiga kristna, kanske till och med vittnar ibland. Men som år efter år lever med aversioner emot en annan människa eller andra människor. Och någonstans så är det en allvarlig brist. När vi tror att vi kan leva i oförlåtelse och ändå vara okej. Bibeln anammar inte det. Det håller inte vatten inför Nya testamentet. Utan Gud förelägger oss försoning, förlåtelse och enhet. Gud förelägger oss. Han föreslår inte, han förelägger oss. Så rannsaka ditt hjärta, därför att det kommer att befria dig den dag du kliver ut i förlåtelse och försoning. Vi har inte rätt, oavsett vad som har hänt, så har inte vi rätt att leva med aversioner till en annan människa. Och jag vet att det här drabbar oss, det drabbar mig också, därför att ibland det är klart att det finns personkemi och så vidare. Men jag tror som ledare så har inte vi förmånen att liksom kliva under eller leva under personkemi. Vi måste stå över personkemi. Vi måste möta jobbiga människor. Vi måste ha med jobbiga människor att göra. Även om de inte vill ha med det att göra. Och jag tror att det här är en kristen dygd. Vi får inte tycka illa om människor. Det är lätt att säga, Gert-Ove. Jag vet. Men det är så i alla fall. Så det här behöver vi gå till rätta med. Amen. Vi går vidare. Nu ska vi kliva in i att vinna för Kristus. Är ni med? Varför frågar jag, är ni med? Det är för att liksom då vaknar man till när man håller på och somnar. Kom ihåg att jag ser om det är gäspar. Jag skojar bara. Gäspar ni. Det är klart man blir trött på eftermiddagen. Efesierbrevet 5:25. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. För att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor och jag talar om Kristus och församlingen. Notera det. Vers 32. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa sin man vördnad. Jag brukar säga när jag har vigslar så brukar jag säga i mitt vigseltal så brukar jag säga att det som sker här nu, en vigsel, två människor som vigs samman in i äktenskapet, det är en bild på själva frälsningen faktiskt. Därför att så som Kristus har älskat och älskar församlingen, så ska mannen älska sin hustru. Så äktenskapet predikar faktiskt frälsning. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det gör den. Äktenskapet predikar frälsning. Och kan det vara bra att förtydliga det ibland? För det är ofta så när man har vigslar att släkt och vänner samlas och då är det en och annan som inte är bekännande kristen. Då kan man bli lite evangelist medan man håller på och viger ett par. Det är väl fint. Vi kan vinna i Kristus därför att Kristus har vunnit. Eller hur? Ändå möter vi, och ibland så erfar vi det själva, att vi lever i nederlag på olika områden. Och jag tror att det kan ha att göra med att förkunnelsen ibland har saknat uppenbarelse om vad frälsning faktiskt är. Du vet det grekiska ordet för frälsning, sotso. Det betyder inte bara en pånyttfödelse av min ande, utan det talar om helande. Det talar om fullständig upprättelse för hela människan. Så ordet för frälsning, det fångar in hela ditt liv, hela människan, och lyfter dig på en högre nivå. Det är vad frälsning är. Vi har del i Jesus seger, mycket tydligt. Vi har del i gudomlig natur, säger skriften. Det betyder inte att vi är gudar. Men det betyder att vi har del av gudomlig natur när vi umgås med honom. Det är relationellt, det är så vi ska tolka det ordet. Det har med vår relation till Gud att göra. Och i det nya livet i Kristus så har vi del av denna gudomliga natur. Och jag tror att vi behöver återerövra det som vi har talat om här idag. Så tror jag att vi behöver återerövra den klassiska. Erövra var ju ett militant begrepp, eller hur? Ett krigsbegrepp. Den klassiska kristna tanken, för det är vad det är, om vår ställning i Kristus. Så att vi ser att om vi är i Kristus, i det himmelska, så är vi också satta över det onda. Eller hur? Vi kan inte vara i Kristus och under det onda samtidigt. Det går inte. Det är en omöjlighet. Så är vi i Kristus, vilket vi är om vi är rättfärdiggjorda och frälsta, så är vi också över det onda. Vi är alltså i en segerställning därför att vi är i Kristus. Nu tar vi ett sista varv i Efesierbrevet här. Och då landar vi i 6:e kapitlet. Är ni trötta? Ni var ju res, eller hur länge höll vi på då att göra? Vi hade ju hela dagen med bibelstudium. Ja. Så de här syrierna som var, de sa, jag har aldrig sett någon tala så länge som du. Nej, men då har ni inte träffat Morgan Karlsson, sa jag. Nej, det går det. Efesierbrevet 6 från vers 10. Det handlar om den andliga vapenrustningen. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Vi känner alla av den andliga kampen. Men vi behöver också hitta vägen till seger i den andliga kampen, och det gör vi i Kristus. Den andliga kampen är påtaglig, och du har varit inne på det här idag, Morgan. Men jag ska bara ta lite också. Jag åker till Indien ibland. Och i Indien, och på flera ställen säkert, men i Indien, och det kommer du att se också när du kommer dit, Morgan, det är demonutdrivning nästan i varje möte. Jag var i Indien nu i februari, och vi såg det. Det är demonutdrivning, alltså det är hela tiden, därför att det är så naket på något sätt där. Och jag kommer ihåg för flera år sedan när jag, Birger Skoglund och jag var till Indien, och då levde också Rut Gnana Prakasam. Hon var hustru till Job, som har grundat en växande pingströrelse i Indien, IPA, Indian Pentecostal Assembly. Och vi har kontakt med den rörelsen. Och hon bedrev en bibelskola för kvinnor. Det är väldigt vanligt i Indien att man antingen har för män eller kvinnor. Och då brukade de från den här bibelskolan åka i en buss till en by vid bergen, vid foten av ett berg, där staten då hade byggt upp enkla bostäder åt kastlösa människor. Ni vet, Indien har det här kastsystemet, det har avskaffat egentligen, men det finns där i alla fall, mycket påtagligt. Och de här människorna, de var kastlösa. Och när vi kom dit så då sa du ut, vi måste åka hem innan det blir mörkt, för då kommer elefanterna och de är farliga. Så det var lite spännande att vara där i djungeln. Och så hade vi ett litet möte där. Och jag fick tala, Birgit tala. Och så trädde Rut fram och så började hon be för två unga kvinnor som var där. Och då ska du veta att Rut är 80 år. Hon är hemma hos Herren nu, men då var hon 80 år. En liten, mager kvinna. Och hon stod där understödd av sina bibelkvinnor, som vi kallade för. Och hon drev ut demoner. Och ibland så gjorde hon en paus. Och så berättade hon för Birger och mig vad demonerna sa. Och så fortsatte hon att driva ut demoner. Och efter en stund så var de här två unga kvinnorna, de var helt fria. Och du kunde se på deras utseende att de var förvandlade. De var vackra nu. Och sånt här är väldigt vanligt. I den stora centralförsamlingen i Coimbatore i södra Indien. Så det är en församling som växer oerhört starkt. Och där mötte jag pastor Motto. Han är inte huvudpastor, men han är en av pastorerna. Om man nu vet jag inte, han var gammal redan då. Men pastor Motto, han hade ett särskilt uppdrag. Han var befrielsepastor. Så hans huvudsyssla, det var att driva ut demoner. Och jag hade predikat i ett möte där och jag hade en billig dressmankostym. Det var som att stå i en plastsäck och predika. Det var sjöblöt och svett. Och så, när jag hade predikat klart och var jättetrött, så ser jag att du kommer en kvinna fram. De leder fram en kvinna. Hon var besatt av demoner. Och jag kände, nej, jag orkar inte. Och det såg pastor Motto. Så han klev in, för det här var ju hans tjänst. Och inom loppet av en minut så var den här kvinnan fri. Han bara sa, Jesus, Jesus. Allt som behövdes. Och så fick hon ta emot befrielse. Alltså den andliga kampen är påtaglig. Och den finns också här i Sverige. Och jag vill vara tydlig här. Därför att jag var på en pastorskonferens i Sverige. Där vi fick ett bibelstudium, och nu fattar ni att nu nämner jag ju inga namn här. Men vi fick ett bibelstudium som skulle handla om demonologi och befrielse. Och där talaren betonade försiktighet i så hög grad så man nästan fick uppfattningen att det finns nog inga demoner. Inte ens när man ser tecknen på demonbesättelse så kan det vara psykologiskt. Det var precis vad han sa. Då är det en annan predikant som reser sig upp och säger att vårt problem är väl inte att vi överbetonar befrielse och bär åt konst. Det finns ju ingen pingstpredikant i Sverige som driver ut demoner, sa han. Det finns ju ingen risk att vi överdriver det här. Det var faktiskt David som sa det. David Johansson. Jag kände det, alltså att, men är det så här vi har det i en karismatisk rörelse i Sverige? Att vi nästan inte tror på demoner? Det är ju allvarligt. Det finns, alltså vi måste ju förstå att demonerna finns där och många behöver befrielse. Sen måste vi alltid vara visa och kloka och förståndiga, självklart. Men det är ju inte vishet att blunda för att demonerna finns. Och vi är i Kristus. Och därför så kan vi befria människor. Amen. Jag kommer ihåg, jag tror det var Sven Almqvist som var i Södermalmkyrkan på någon annan konferens. Han skulle tala lite om det här. Och han sa att en del tror ju att det finns en demon bakom varje buske. Men det är fel, sa han. Det finns flera demoner bakom varje buske. Jag tror inte att han byggde lära på det, men det kanske ligger någonting i det. Vad vet vi? Vi måste förstå en sak när det gäller enhet och den andliga kampen. Därför att enheten, det är ett starkt vapen i den andliga kampen. Och det finns ingen motsvarighet, varken i världen eller bland demonerna, för den andliga, den kristna enheten. Den enheten finns ingen annanstans än i Kristus. Och den enhet som vi kan leva i tillsammans som bröder och systrar i Herren, därför att vi är i Kristus, det finns ingen annanstans. Det finns inte hos fienden. Och därför så är den enheten, den är både nödvändig och den är angelägen. Och vi behöver sträcka oss efter den. Amen. Så vi får inte tappa det. Efesierbrevet har vi läst. Har ni varit i Efesus? Ja, jag har varit i Efesus. Mycket intressant. Den här församlingen Efesus, det var ju den församling som några år senare skulle få hälsningen från Herren genom Johannes på ön Patmos om att de hade övergett den första kärleken. Det kommer ni ihåg, Uppenbarelseboken 2. Men när den hälsningen ges så finns det också utrymme för omvändelse. Så ska vi nu låta historien lära oss någonting. Om vi tittar på Efesos. Turkiet idag, ett land med, vad är det, 70 miljoner invånare kanske? Något sånt. Det är ett land med mycket få kristna. Mycket, mycket få kristna. Det pågår mission där och det sänds radio via Ibra och sådär. Och vi är en del i det arbetet i Hudiksvall. Kanske ni också är, jag vet inte. Men det här lär oss någonting viktigt. Någonting angeläget. Det lär oss att vi behöver bevaras i Kristus. Vi får aldrig släppa det taget. Vi behöver bevaras i Kristus. Vi behöver bevaras i en rättfärdighetsmedvetenhet. Jag är frälst. Jag är rättfärdiggjord. Och utifrån det kan jag gå in och ut i det som heter lärjungaskap. Jag kan kliva in i det. Och jag kan leva det livet i Kristus. Så i Kristus så kan vi få verka, vi kan få segra i Kristus. Efesierbrevet är ett av de mest kraftfulla lärobreven som vi har. Det är kompakt med undervisning. Jag hörde någonstans att det finns nästan inga punkter. Han hann inte med att sätta någon punkt, Paulus, när han skrev. För det var så mycket som skulle ut. Och även då, om de fick den undervisningen, och vi senare möter dem i Uppenbarelseboken, så vet vi att det var mycket som fungerade fortfarande. Men de hade övergett den första kärleken. Så det räckte inte med tilltalen. Det räckte heller inte med undervisningen. Och det får mig att fråga, vad gör vi med undervisningen? Vad gör vi med undervisningen? Vad gör vi med skriften? Vad gör vi med smörjelsen? Vad gör vi med de himmelska sakerna? Vad gör vi med det? En angelägen fråga. Jag tror att jag vill landa i det. Jag vet inte om du hör till ämnet, men jag tror du gör det. Jag vill ta det för att det ligger så varmt på mitt hjärta och så tungt på mitt hjärta. Jag tror att vi behöver komma tillbaka när vi talar om att vara i Kristus till en karismatisk kristendom. Jag tror att framtiden, Sveriges framtid, är beroende av att det finns en karismatisk rörelse i vårt land. Jag tror inte att det är de här stora kyrkoöverbyggnaderna. Jag tror inte att det är biskopsväldet som ska bryta sekulariseringen i Sverige. Jag tror inte det. Jag tror att det är levande lokala församlingar där anden verkar och där människor lever livet i Kristus. När profetia finns, där helande finns och där hela det karismatiska livet är i rörelse. Jag tror att vi behöver inga överbyggnader. Vi behöver inga centraliserade funktioner och auktoriteter. Utan vi behöver varandra. Vi behöver nätverk snarare än överbyggnader. Är ni med på det? Och jag tror att det finns tjänster som har ett nationellt och även internationellt mandat på det sättet. Men jag tror inte på ett centraliserat läroämbete. Det tror jag inte på. Och jag håller med den som sa att pingst stora frestelse och hot, det är att tona ner karismatiken eller rent av gå in i något icke-karismatiskt. En av våra stora upptäckter är att i Kristus så finns det en levande karismatik. Anden verkar i Kristus. Och det har vi upptäckt, vi som befinner oss i den karismatiska kyrkofamiljen. Och vi behöver leva kvar i det. Vi får inte tona ner det. Vi får inte gömma tungotalet i någon källarlokal. Vi får inte gömma förbönen i någon annan lokal för att inte stöta med människor. Vi ska be för folk öppet. Och du ska tala i tungor. Du får inte ta över, liksom. Men du ska tala i tungor. När du ber, tala mycket tungor. Vi behöver bli angelägen. Det är viktigt att vara andedöpt. Det är viktigt att vi predikar andedopet. Och jag tror att vi lever i en tid och behöver återerövra en sund karismatik ibland oss. Och att det återigen får bli angeläget för oss att själva leva i andens dop, att också förmedla andens dop till unga människor. Våra barn, våra ungdomar måste möta Gud i ett andedop. Det är livsförvandlande. Och vi behöver predika det här, vi behöver be för varandra om det här. Jag kommer ihåg när jag var helt ung och det var bönemöte hos Gunnar och Doris i Alfta. De känner inte ni, men de kände jag. Gunnar är hemma hos Herren, men Doris är kvar. Och så var det bönemöte och jag böjde knä vid en fåtölj där. Och så kände jag ganska på en gång att några händer lades på min rygg. Och jag visste att det var mina kompisar som visste att jag längtade efter ett andedop. Och när jag ligger där på knä och känner hur Guds ande bara verkar och så vågar jag släppa fram de här första orden av tungotal. Jag tänkte naturligtvis som många gör att nej, men det här hittar jag väl på själv. Och det är den klassiska lögnen, va? Man får för sig liksom att plötsligt så Gud skruvar på en kran och så bara jag rabblar någonting utan liksom att jag själv kontrollerar det. Men jag tror att ta emot andens dop, det handlar om att ta emot det i tro och släppa fram de här orden som jag själv inte begriper. Men jag gjorde det den kvällen. Och jag fick mina första ord i det som sen skulle bli ett tungotal, ett andligt språk som jag kan använda varje dag när jag umgås med Gud. Och jag kommer ihåg när jag klev ut där på kvällen i Alfta. Det var månklart och jag tänkte, jag såg det var vinter och jag såg liksom nejderna och det var så vackert och det var så fint. Och jag kände, nu kommer Jesus snart. Alltså någonting hade hänt i mig, va? Jag hade fått blötas upp rejält av Gud, den helige ande. Och hade fått tag emot hans kraft. Och det var så värdefullt. Kommer ihåg vid ett annat tillfälle så skulle vi be för Ferro. Ferro kom som flykting från Montenegro. 90-talet. Idag är han pastor. Han är missionär, tror jag, i Spanien faktiskt. Och så skulle vi be för Ferro för han skulle bli andedöpt. Det var jag och en annan kille. Och så, jag är ju väldigt vis och ibland kan jag bli vis i överkant. Och det var han nog den gången. För då började tog han över, Daniel hette han. Och så bad han för Ferro. Och så sa han så här, nu Ferro, ska jag räkna till tre? Och när jag kommer till tre, då börjar du tala tungor. Och jag tänkte, men gode Gud, så kan man väl inte göra. Och så räknar Daniel ett, två, tre. Och när han kom till tre, då börjar Ferro tala tungor. På en enda gång. Så vi behöver bli lite frimodiga och lite barnslig till och med kanske. När man talar om det här. Andedopet och andeuppfyllelsen, det har med vårt uppdrag att göra. Och vi kan se apostlagärningarna när anden hade fallit. Den omedelbara konsekvensen utav det. För det första församlingen, eller hur? Församlingen föds. Men mission är en omedelbar konsekvens av att anden faller. Du kan också gå till Bonnie Bray Street i Los Angeles 1906. Och det som sen blev Azusa Street. Den moderna pingstväckelsen föds och människor fick ta emot andens dop. Vad händer? Jo, missionen blev en omedelbar konsekvens. Bland annat vår egen André Johnson. Vår egen därför att han var svensk. Han var med där. Han blev andedöpt. Han sattes på en båt på hösten. Det skedde ju i april, va? April tror jag väckelsen bröt ut. Och på hösten samma år, 1906, så kliver Andrew Johnson på en båt och anländer så småningom till sin hemstad Skövde. Och då börjar också pingstväckelsen i Sverige. Baptistförsamlingen i Skövde, de var lite osäkra i hur är det här nu då? Är det här rätt? Är det här från Gud? Då kallar man på John Ångman från Örebro. Och så kom John Ångman från Örebro. Och så sa han, det här är från Gud. Och så tog man emot det här skeendet från Gud. Och så bröt pingstväckelsen loss också i vårt eget land. Mission, en omedelbar konsekvens. En fördjupad pingst och en karismatisk förnyelse som vi sannoliken behöver. Betyder också en utökad mission. Så det är nycklar det här, va? Det här kan vi göra i Kristus. Låt karismatiken få synas. Stäng inte in den. Göm inte tungotalet. Göm inte förbönen i någon källarlokal, utan var sund och vis, men göm det inte. Vi behöver få se det. Därför att tungotalet och lovprisningen och lovsången, det bär med sig ett vittnesbörd om att vi är troende, om att vi har gemenskap med Gud. Skriften säger det. Tungotalet är ett vittne. Och vittnar och berättar någonting om oss och vårt gudsumgänge. Kom ihåg, det är inte beteenden vi frågar efter. Det är inte beteendet vi sträcker oss efter. Men det som finns i våra hjärtan, det behöver tas uttryck. Både i tungotal, lovprisning, profetia och så vidare. Det här livet, det vill Gud ge oss. I Kristus. Och det här kan vi få göra i Kristus. Får jag bara avsluta med, orkar ni det? Ja, det... Och så är det en väldigt dum fråga. Orkar ni det? Vad ska ni säga liksom? Nej, vi orkar inte. Du får sluta. Så säger man ju inte. Men det blir väl sån här retorisk. Jag tror också att vi behöver återerövra och göra det viktigt för oss att nådegåvorna får komma i bruk. Genom gåvorna så har vi fått övernaturlig förmåga att bygga upp församlingen och att evangelisera världen. Hörde ni vad jag sa? Genom gåvorna så har vi fått en övernaturlig förmåga att bygga upp församlingen och att evangelisera världen. Och jag tror att vi behöver de andliga gåvorna i församlingen. Och Paulus undervisar ju första Korintherbrevet om ordningar för andens gåvor. Jag tror på det. Vi behöver ha det. Ibland så kanske det har varit lite yvigt i våra led. Och det kanske har gjort att en del människor också har klivit tillbaka i karismatiken. Men Paulus undervisar ju om ordningarna för det här. Jag tror bland annat att det kan vara viktigt att säga att församlingen ska inte ledas av de andliga gåvorna. Utan för att förstå ledarskap behöver vi ju se på Efesierbrevet 4:11 och framåt. Där vilar ledarskapet, va? De fem tjänstegåvorna. Jag hörde, det var en man som sa till mig att jag hade velat avbryta din predikan för jag ville profetera. Då hade han brutit en gudomlig ordning. För profetia ska inte avbryta predikan. Är ni med? För vi ska inte ledas av profetia. Vi ska ledas av ordet. Så den här ordningen, den kan vara angelägen. Ordningarna finns där inte för att begränsa utan för att optimera kraften. Och så är det också med de andliga gåvorna. Så att vi behöver förstå att vi leds inte utav gåvorna. Vi leds heller inte utav smörjelsen som vi pratade om. Vi leds av ordet. Och allt vårt tjänande, det som sker i Kristus, det bärs upp av karaktär. När vi läser första Korintherbrevet 12 om de andliga gåvorna, så behöver vi också para ihop det med Galaterbrevet 5 där det står om andens frukt. Andens frukt bär upp karismerna. Så vår karaktären, det är det som berättar om du är andlig eller inte. Inte smörjelsen. Amen. Det här tror jag är väldigt viktigt att undervisa om. Och att vi tar till oss utav det. Jag var också med, jag måste bara berätta det. Ett församlingsmöte i en församling så skulle man kalla en pastor. Och det var en kvinna som gick fram och så föreslog hon ett speciellt namn då. Och så gick hon och satte sig. Och sen, bara några sekunder efter att hon har satt sig, så får hon en profetisk hälsning. Vad passande. Så då profeterar hon och understryker sitt förslag. Det är ett missbruk av gåvan. Är ni med? Det är ett missbruk av gåvan. En man kom fram till mig och sa, jag upplever att du ska bli pastor i den och den församlingen. Ja, det har inte jag upplevt, sa jag. Jag har inte känt det alls. Nej, men jag säger ju det nu. Nu säger Herren det till dig genom mig. Att du ska bli pastor i den församlingen. Jag har än inte blivit pastor i den församlingen. Alltså det är missbruk av gåvorna, va? Det är profetia bekräftade Gud redan har talat till dig om. Och det här behöver vi få tag på. Vi behöver bli mogna i karismatiken, men vi måste återerövra den. Amen. Så vi brukar gåvorna, men vi missbrukar dem inte. Och vi behöver gåvorna, vi behöver odla det här i våra församlingar. Frihet och frimodighet i att flöda med andens gåvor. Jag tror, och nu ska jag sluta med det. Jag tror att vi står inför en karismatisk förnyelse i vårt land. Och den karismatiska förnyelsen, den kommer att gå hand i hand med en utökad, förbättrad, uppdaterad evangelisation. Jag tror att Sverige ska bli ett kristet land igen. Och vi behöver inte göra det utan Gud, den helige ande. För han inbjuder oss att träda in i det övernaturliga livet tillsammans med honom i Kristus. Vi kan få segra med Kristus. Vi har segrat med Kristus. Vi är satt över det onda. Vi är i Kristus, i det himmelska. Och jag tror att vi står inför någonting som är fantastiskt. När det har att göra med de andliga verkligheterna. Ett skeende som Gud visar oss in i. Som i grunden handlar om vad vi har och är. Och vad vi kan göra i Kristus. Jag tror att fienden är lite orolig när han tittar på Bollstabruk. Jag tror att han darrar lite. Jag tror att han kliar sig på pannan. Och så. Nu är jag väldigt bekymrad över den där Lars-Åke Vänstig. Vad håller han på med? Vad håller församlingen på med? Jag som haft ett sånt grepp om Ådalen. Nu känner jag att nu börjar jag ju tappa här. Yes. Och det är precis så det ska vara. Fienden ska tappa. Amen. Och Ådalen ska bli frälst. Nu ber vi står upp. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Tack för att du talar genom ditt ord. Tack för att du finns. När vi läser skriften så är det vad du säger till oss just nu, Herre. Och dina ord och dina handlingar, det är samma sak. Du säger vad du gör och du gör vad du säger. Herre, jag tackar dig för att vi får leva med ordet. Att vi får ta med oss ordet, Herre. Att vi får ha det i oss, Jesus. Och ledas av dig, Herre, bit för bit och steg för steg. Herre, jag tackar dig för hela den här dagen. Alla som har varit med här, Gud. Och alla som kommer att vara med ikväll. Tack, Jesus, för att det är du som ska vara i centrum. Det är du som ska bli tydlig och synlig, Herre. Och jag tackar dig för att du förvandlar ditt folk idag, Herre. Du för oss in i andliga verkligheter. Du för oss in, Herre, i det andliga livet som du vill ge oss, Jesus. Tack, Herre, för auktoritet i anden. Tack för verksamhet i anden, Herre. Tack för att vi kan få flöda i den heliga ande. Tack för nådegåvor. Tack för tungotal. Tack, Herre, för livet i den heliga ande. I Jesu namn. Amen. Amen.